En podcast från Sportbladet.
Bra och välkomna till ett sammandrag av nattens match i Canada Cup.
Let's play hockey.
Ja, Björn Henrik Lundqvist, välkommen till podden.
Ja, men tack så.
När vi träffas och bandrar här så är det mitt i sommarhysterin i Göteborg. Det är gotiga vecka och du har semester, en typ av semester i alla fall. Och vad gör Henrik Lundqvist på semester?
Vad gör man på semester? Ja, man är hemma och laddar batterierna. Träffar vänner, familj. Sista veckan har varit ganska så intensiva med mycket resande och håller på med min hockeyskola också här utanför Göteborg på Öckerö. Så vi har kört 3 veckor där. Så det blandas lite. Det är resor där man är med familjen och sen är det kanske lite jobb och sen slappar man emellan där. Så det går ganska... Ja, det går i ett. Men det är kul och skönt.
Semestern måste ju bli så annorlunda för dig. Nu är du småbarns pappa. Åker du liksom typ med vingresor på ett all inclusive, på så här familjehotell? Funkar det så? Är du en normal svensson i ditt semesterfirande?
Nej, det har väl inte blivit någon Bamseklubben och vingresor. Det har det inte blivit. Men vi, självklart försöker vi hitta på grejer med barnen. Och jag tror många känner så just semestertider att man försöker få olika upplevelser med familjen och vänner. Och jag tror det är väldigt viktigt, oavsett vad man håller på med, att just de här upplevelserna man får, om det är semester, resor eller bara saker man gör hemma, att man lever ganska länge på dem, känner jag. När man går tillbaka i vardagen för egen del i New York då, när allting drar igång, det är ganska intensivt. Men just de här sakerna man gör under sommaren, känner man, de ligger där i minnesbanken på något sätt och ger en mycket energi. Man tänker tillbaka på många saker. Så det är lite det man försöker uppnå, tycker jag, när man är hemma. Dels kopplar man av och samlar kraft, men sen vill man också ha en del sköna upplevelser under sommaren.
Vad är det för upplevelser som du mår bra av? Är det att liksom gå på museum eller läsa en trevlig bok? Eller vilken upplevelse är det som du har mest nytta av när säsongen drar igång?
Det är så brett, känner jag. Det är något som gläder nu med barn. Det är ju att se ens egna barn vara riktigt lyckliga och leka med andra barn som de kommer väldigt bra överens med. Och det kan ju vara släktingar eller vänners barn som man inte har sett på länge. Men sen även både jag och frun gillar att resa, så vi ser oss om lite grann i Europa och få lite inspiration på olika plan i livet, känner jag.
Du är kanske vår största hockeykändis just nu, så att säga. Foppa och Sundin och de här stora, men de har lagt av. De aktiva hockeyspelarna så är kanske Henrik Lundqvist vår största svensk då. Och hur är det att vara Henrik Lundqvist då, och gå på universitet, Liseberg och Nordstad? Får du vara själv eller ska folk ta selfies hela tiden? Alltså, nej, vi går inte ut, vi är hemma. Kan du komma till en sån känsla? Eller är du ute och tar liksom folket?
Det är klart att det har förändrats rätt mycket under de här 11 åren man varit i New York. Och även de första åren i Frölunda, när man tänkte tillbaka just med den här sociala medien med mycket selfies. Och det fanns ju inte, kommer jag ihåg, när man spelade Frölunda första tiden i New York heller. Utan det var ju kanske några försynta människor som kom fram och bad om autografer. Men nu handlar det mycket om att ta bilder. Och det är ju... Jag menar, det är okej, folk är positiva och glada. Det svåra blir ju när man är med familjen eller med vännen och man känner att det kanske tar bort tid från dem.
Ställer du alltid upp på en selfie eller i vissa lägen kan du säga nej, jag har inte tid?
Så gott det går så är det oftast ja, att man ställer upp. Och precis som jag sa, folk, när de är positiva och glada så försöker man väl bjuda till lite. Man vet själv hur det var när man växte upp och man kanske såg någon man såg upp till eller tycker var spännande. Sen hade jag aldrig modet, tror jag, att gå fram till de här människorna. Det var med att jag tittade på avstånd. Men, det enda är just när barnen eller ens vänner som man är med kanske känner att det tar lite för mycket tid. Men det är en balansgång där. Man vill vara tillmötesgående, men samtidigt så är det viktigt att man, när man är privat med familj och sådär, att man kan ägna sig åt dem.
Vad är den knäppaste selfie du har varit med om?
Nej, jag kan inte komma på någon på rak arm. Men det blir ju alltid lite så här olika situationer som uppstår. Så man, det är mest att man garvar åt vissa situationer som kan ske. Framförallt när man är i större folksamlingar. Och nu har det väl något, alltså, dottern, hon äldsta nu är 4, så hon har ju börjat, eller hon försöker förstå i alla fall. Hon frågar mig häromdagen varför alla kommer fram och tar bilder.
vad svarar man på det? En 4-åring, så att en 4-åring förstår.
Först skämtade jag så att det är för att jag är en så bra pappa. Men då tyckte frun att jag skulle vara ärlig. Och fick ju förklara då att jag spelar hockey. Och det vet hon ju att jag spelar ishockey. Hon har varit på många matcher så där, men att de kanske har sett mig på TV eller... Det är ganska svårt att få dem att...
Tror att hon förstod, förstod ditt svar? Eller? För du är ju pappa. Ja, du är ju bara pappa.
Jo, fast hon har ändå varit på matcherna och skrikit och hängt med som ett fan. Liksom. Men jag tror hon kanske behöver lite mer tid här nu att förstå. Just det här resandet också. Hon börjar nu koppla ihop saker med New York och Sverige och Göteborg och...
Pappa jobbar i New York.
Ja, men det är kanske fortfarande lite suddigt för vissa planer. Det är kul faktiskt att se hur hon börjar koppla ihop de olika delarna i vårt liv.
Du Henrik, jag tänkte att du ska resa genom ditt hockeyliv och din karriär hittills. Den är inte slut, du kanske har hälften framför dig också. Men du började spela hockey i lilla Järpen i Jämtland. Hur gick det här upp?
Ja, vi växte upp i Åre. En liten skidort uppe i Jämtland och vi älskade åka skridskor. Jag och brorsan, tvillingbrorsan Joel. Och det var Åresjön och det var Åre skola som gällde. Först var det dagiset, det var där vi började åka skridskor. Och sen byggdes det en ishall i Järpen, tror jag, i slutet av 80-talet. Och då, när syrran var iväg och spelade tennis så hade pappa lös. Vi fick åka in till ishallen då. Det var ju första gången vi var och åkte på en riktig hockeyrink inomhus då. Och det var ju superhäftigt, kommer jag ihåg.
Fanns det lag? Fanns det liksom ett rent U82-lag?
Nej, de startade ju ett då. Okay. Samma med detta. Första året var det ju mer en stor grupp, ungefär för Björnligan eller hockeyskolan eller något liknande. Så första året var det mycket grundare. Sen fick vi ihop tillräckligt med killar som bildade lag då. Ganska tufft i början med konkurrensen mot andra lag, med att allt var så nytt.
Ja, ni måste ju ha förlorat varenda match.
Ja, den första matchen var tuffa. Det var mycket mål bakåt. Men det vände. Det var många lag som slog oss i början, men ett halvår senare så hade vi börjat få ordning på bitarna. Så det var ju kul att se utvecklingen också. Men...
Ja, jag ser framför mig en nybyggd ishall, inte så många lag. Ni kunde ju åka skridskor hela tiden åt oss.
Ja, jag kommer ihåg. Jag var till och med och tränade med A-laget några gånger. Och då var jag D-pojke, så jag måste ju ha varit 10 år eller något.
Mm-hmm. Var det för att du var duktig eller var det för att du bara ville träna?
Nej, jag kommer inte ihåg riktigt varför. Just när det är nystartade och mindre klubb så det fanns ju vad ska man säga, en möjlighet att träna med äldre killar hela tiden, för det kanske fattades en målvakt. Eller, jag kommer inte ihåg just anledningen varför jag var med där, men det var kul ändå, fast det gjorde ganska ont, kommer jag ihåg. Skydden var inte så bra och de klappade på puckarna rätt så hårt.
Det var ju fullvuxna karar.
Ja, men det var kul att känna på det. Man kände kanske, det var några gånger i Järpen där jag kände att jag kanske är hyfsad på det här ändå. Och det var ju då drömmarna började komma, liksom, att man en vacker dag kanske kunde få spela i landslaget, eller Frölunda var ju stora drömmen.
Så det var första aha-upplevelsen när du som 10-åring där stod med A-laget alltså då?
Ja, alltså drömmarna kom ju betydligt tidigare. Det var ju egentligen när man började med hockey som 6-7-åring, när man åkade mycket skridskor, så man drömde om att få spela för Tre Kronor och Frölunda som var favoritlaget.
Det var... Vi kan återkomma till det, men det var lite kul att du säger att Frölunda var favoritlaget i alla fall.
Ja, men det var det. Det var ju... en händelse när vi åkte ner till Göteborg och fick se första elitseriematchen som jag tror var 5 år i Skandinavien. Men det var en stor upplevelse och det hängde med igen, tror jag, i resten av livet.
Att
det var som en... jag tror en händelse i både mitt och Joels liv som betydde mycket för vad vi skulle komma att göra senare. För vi blev inbitna fans och följde det laget slaviskt oavsett var vi befann oss. Och, till slut hamnade vi ju där också.
Men ni lilla hjälpen då, varför blev du målvakt? Var det liksom att den sämsta på skridskor, han får stå i mål? Var det så klassiskt?
Nej, eller? Jag tror både jag och brorsan, vi spelade lika mycket ute som vi stod i mål. Vi turades om i början när vi var
inne. Så Joel stod också i mål? Alltså?
Jo, när vi...
Man lekte en mot en.
Nu pratar vi Åresjön, Åre skola och landhockey. Men det var ju otroligt många timmar som lades på det. Men jag kommer ihåg att jag var väldigt fascinerad av Pekka Lindmark och... Han var riktigt bra i slutet av 80-talet. Så, sen var jag nog lite fascinerad av skydden också. Benskydd och handskar och allt det där. Så när det fanns en möjlighet där att testa på, så då var man snabb på och utropa sig själv. Eller om det var Joel som kanske utropade mitt namn. Men det var kul att testa på.
Du sa första matcherna, det var stort stryk där. Mötte lag runt omkring, jag vet inte vad det var, Östersund kanske eller något sånt där.
Precis.
Men din första match som målvakt, kommer du ihåg hur den slutade?
Jag kommer ihåg de två första, för jag vet att vi mot ÖIK och Östersund förlorade vi nog med 19-0 och sen var det 12-2 mot Hackos, tror jag de heter. Så nej, det var inget superbra resultat, men man var ändå ganska nöjd med vissa bitar i spelet som gjorde att man
fortsatte. Men varenda ung kille jag känner skulle jag sluta från målvakt, eller hur? Efter en sån där liksom förnedring.
Ja.
Eller fejka en skada och gå ut. Ja, du vet. Varför stod du kvar? Var det fortfarande så kul att
ta ut pucken? Nej, men det kanske inte var så roligt, men jag tror det viktiga för målvakt är ju liksom att... göra en bra analys och inte ta på sig för mycket själv. Att vi förlorade med 19-0 tror jag inte enbart var mitt fel, utan det var nog hela laget att vi inte var tillräckligt bra. Men jag tyckte det var så kul. Det fanns inte på kartan att sluta. Vi insåg alla också att de här två lagen var riktigt bra och vi hade precis börjat.
Har man en bra tränare ska ju tränaren förklara. Exakt. Det är ju pristartat.
Björn Bergtoft, ja.
Jaha.
Om du lyssnar, hej Björn. Jo, men han, jag tror det är otroligt viktigt i sådana här småklubbar när man börjar som en liten grabb och har bra stöd. De är ju lite som en mentor, de här tränarna. Man spenderar mycket tid vid rinken och de guidar en lite hur man ska... inte vara som hockeyspelet är, men som människa, och inte bara Björn, utan många tränare man har haft genom åren som blir lite som förebilder hur man ska bete sig. Så de har ett stort ansvar där.
Och sen flyttade ni till Göteborg, och var det din och brorsans dröm att bli hockeyspelare som i Frölunda som gjorde att ni flyttade till Göteborg, eller var det att mamma och pappa valde att flytta hit?
Nej, mamma och pappa, vi flyttade ju till Båstad när vi var 11 då, så 93 drog glasset ner till Båstad, och då var vi i Rögle 5 år och trivdes jättebra, fantastisk klubb Rögle. De satsade väldigt bra på ungdomssidan och gav ungdomsspelarna bra förutsättningar verkligen. Det kände man när man var där. Sen låg det och gnagde lite i bakhuvudet att Frölunda en vacker dag. Någonstans ville vi dit, men jag tror när det var dags för gymnasiet så hade vi väl inte tänkt söka till Göteborg. Vi trodde vi kanske inte att vi skulle komma in, eller visste inte.
Vilka mer gymnasium sökte du till? Det är intressant att
veta. Nej, det var bara vi tänkte vi blir väl kvar i Ängelholm. Ja. Det var så otroligt bra, tycker jag, nivå på allt de gjorde. Rögle, bra tränare och bra satsning på ungdomarna, och unga killar fick chansen i A-laget också, så man såg ju möjligheter.
Tänk om du har varit Rögle-ikon idag, om ni inte har kommit in på det här gymnasiet i
Göteborg. Ja, men då kanske man hade varit kvar i Rögle, vem vet. Men Frölunda hörde jag av sig när det började närma sig och fråga om vi var intresserade, och det tog oss ungefär 2 sekunder att svara på den frågan, så både jag och brorsan flyttade upp dem som 16-åringar. flyttat till stora stan från Båstad. Så det var ju spännande. Det var
vilken dröm det måste vara det som du var nere här som femåring och kollade på Frölunda hjältarna på den tiden.
Och så, jo, det,
och så var, få komma till Frölunda också.
Det var otroligt stort, kommer jag ihåg. Det var ju ett äventyr också. Och självklart var det tryggt av med sig brorsan. Man flyttade hemifrån.
Bodde ni ihop? Han har alltid bott ihop? Han har alltid hängt ihop?
Vi har alltid hängt ihop. Ja, samma vänner och aktiviteter. Och vi har egentligen haft samma schema. Ja, ända tills vi runt 17-18 där. Då började man sära lite på varandra. Men jag kommer ihåg när jag kom till Frölunda och spelade juniorlaget här. Och den satsningen som var från Frölundas sida var ju också... En nivå till.
De har haft några tuffa år då, om jag minns rätt, Frölunda. Men sen i slutet av 80 där och 90 så började vi komma tillbaka lite med Rott och Stefan Larsson och de där gamla ikonerna.
Ja, men det var ju bara en sån sak som att när man som juniorspelare får möjligheten att se de här spelarna träna och spela matcher på hög nivå. Och i samma Rögle, det var ju inspirerande. Visst, du har en lång bit kvar, men du ser ju ändå att det, vägen dit kanske inte kändes lika lång som den hade gjort om man hade då varit kvar i Järpen kanske. Det känns väldigt lång resa. Men starten kändes ju perfekt. Du började i Järpen och sen Rögle. Och sen
lite mjukare, precis.
Ja, men man tog steg för steg i utvecklingen och möjligheterna då att pressa sig själv lite och få träna med riktigt bra spelare också.
Ja. Och sen tog du lite fart i din karriär där. Du blev duktig målvakt, både U18 och J20 i Frölunda. Och efter hockey-VM här i maj så var jag över till Christer Rockström, dåvarande Rangerscouten, när du när de skulle bli draftade av NHL då, när klubbarna väljer sina talanger. Och han berättade så underbar story att du skulle bli draftad där då.
Ja.
För att många av er som lyssnar på här vet säkert att Henrik Lundqvist blev alltså vald i sjunde rundan av Rangers. Alltså i slutet, det var precis som att det fanns hur många duktiga hockeyspelare som helst före Henrik Lundqvist bland 82-kullen då. Och nu har vi faser då att alla scouter kanske inte hade rätt som inte valde Henrik Lundqvist och tidigare då. Men Rockström berättar ju då att vid varje gång som Rangers skulle välja en spelare i runda 1, 2, 3 så sa ju han Henrik Lundqvist, Henrik Lundqvist. Och Rangers GM sa ju då nej, nej, nej hela tiden så att säga. Före den här sjunde rundan då, och då beskrev då Rangers GM att det var som the shiny's torture, att det var som en vattendroppe som slog ner på huvudet då. Och i början så känns det väl ingenting. Men efter en timme så gör den här vattendroppen ganska ont då. Och till slut så var det, jag tar väl den här svensken då, så jag får tyst på Rockström då. Vad minns du av draften?
Ja, vad minns jag? Det var ju ett stort spektakel och ganska häftigt att få vara där. Hade vi kanske inte åkt dit om inte brorsan var ju rankad ganska högt. Han skulle ju gå en andra, tredje runda. Så, att han skulle vara på plats och göra mycket intervjuer och sådär med olika lag var ganska självklart. Att jag åkte med och var med. Att vi gjorde mycket tillsammans. Och sen bara få uppleva då egentligen första kontakten med NHL. Se hur det fungerar och hur stort allting är, mycket media och sådär. Men det blev ganska nervös väntan, kommer jag ihåg, när man satt där och...
Men blev du förvånad att du blev draftad, eller blev du förvånad över att du blev draftad så sent? Eller vad hade du för själv?
Förvånad är kanske fel ord. Det var ju mer... Man har ju en ranking innan du går in i en draft. Där... Man har hyfsad koll på när du kommer gå. Men sen är det inte alltid att det blir som man har tänkt sig. Men jag hoppades på att gå med fjärde, femte runda. Och sen började det ticka på. Så man började bli lite nervös när man satt där. Men i slutändan så spelar det egentligen inte så stor roll. Första runda är otroligt speciellt.
Då kommer du få chanser.
Ja, men
du har en gräddfil inte heller.
Ja, lite så. Att har du blivit vald i en första runda så är det lite så att lagen, de vill ju satsa på det. Det är mycket prestige där också. Om man har lagt så mycket resurser på en spelare så kommer man få en chans. Men sen är det ju ganska utspritt på hur många som egentligen tar sig till NHL. Från andra till sjunde, åtta, nio runda. Visst, det är kul att bli draftad, men jag tror det är viktigt att man inser att det är otroligt mycket jobb kvar. För vissa, det är ju ytterst få som är redo att spela NHL när man blir draftad. Utan det krävs att man höjer sig några nivåer till, och det händer ju inte på en dag. Och det insåg nog både jag och brorsan att det var mycket kvar.
Men det är så en oerhört slump här. Först med ner till Båstad, det har varit Ängelholm och Rögle, och sedan sökte hockeygymnasien i Frölunda, favoritlaget. Och i draften så kunde du inte blivit tingad av Carolina, Edmonton, ja inte Winnipeg på den tiden, men det finns så många klubbar som man kanske känner, oj, det här stämmer ju inte med den bilden vi har av Henrik Lundqvist idag. Vi vill ju att han ska vara i New York, för att han är ju så mycket New York. Vad hade hänt om du hade hamnat i Edmonton?
Ja, det är mycket att tänka om. Jag vet inte, det är precis som du säger, det är så många saker man tänker tillbaka på karriären som gör att man är just här. Det är allt ifrån uttagningar till beslut man själv tagit, till olika situationer i livet som har fört en hit. Så jag har ingen aning vad som hade hänt om man hade hamnat någon annanstans. Jag trodde i och för sig att jag skulle hamna i Dallas efter att Joel gick till Dallas i tredje runda.
Att de kör som en rolig grej, att de kör Sedins grejen.
Agenten pratade med Dallas och sa att ni borde ta hans tvillingbror, för han, det är en duktig målvakt, sa de. Ja, men är han kvar i sjätte runda så kommer vi nog ta han. Jag var ju på väg upp där i sjätte runda när Dallas skulle välja. Jag trodde verkligen skulle gå dit, men de tog mig inte. Och sen gick jag till New York rundan efter.
Ja, frågan går kanske inte att svara på, men jag måste säga det. Men hur hade det varit om du hamnat i Dallas, tror du? Så att säga. Hade du varit lika stor hockeyikon i Sverige och NHL?
Omöjligt att svara på. Det är mycket man kan, precis som jag sa tidigare, tänka om. Och vad hade hänt om jag hade gjort si och så, bestämt mig för det där. Och bara en sån sak att man sista året i Sverige valde och jag stannade kvar för att jag misstänkte att det skulle bli en lockout. Jag kände att jag behövde ett år till och utveckla mig både mentalt, fysiskt och tekniskt. Och det blev en av mina bättre säsonger. Ja, framförallt min bästa i Sverige. Och sen var det 2005 då. Och då kände jag verkligen efter den säsongen så var jag redo att ta nästa kliv. Det var ingen snack, utan nu behövde jag en ny utmaning. Så en sån grej också hjälpte mig att man...
Och du tackade ju nej till NHL inför lockout-säsongen. De ville ju få över dig till farmalaget att du skulle köra NHL, eller Nordamerika hockey där en säsong då.
Ja, men ett sånt beslut hjälpte mig jättemycket. Men det kunde jag ju inte veta när jag tog det. Utan det gäller lite timing och flyt i saker och ting. Men det jag kan se nu 11 år senare är att jag har haft tur att hamna på ett ställe där jag trivs jättebra. Min familj trivs väldigt bra. Det har gett mig möjligheter att göra saker som jag inte hade kunnat göra på andra platser. Det är en fantastisk organisation också. New York, de tar hand om oss på ett fantastiskt sätt. Det är ganska tufft klimat, men samtidigt så tycker jag det är inspirerande och häftigt att spela på ett ställe där folk kräver mycket och man ställs lite mot sin spets hela tiden.
Innan det blev succé i NHL så var du faktiskt nere i Mölndal. Om man kollar på lead prospect och sådär. Vad hände där under de här sista junioråren där?
Jag kommer ihåg efter 2 år i juniorerna så fick jag ju chansen i A-laget. Och det gick väldigt bra på försäsongen. Men de hade ju en amerikan, Pat Jablonski, under kontrakt som troligtvis skulle komma tillbaka lite senare i oktober. Så jag var ju med fram till oktober. Sen kom han tillbaka och de kände väl kanske att jag behövde lite mer förberedelse innan jag var redo att köra helt i elitserien, även fast jag hade höga förhoppningar då efter försäsongen. Så det blev några månader i Mölndal, kommer jag ihåg. Tappade lite gnistan, kommer jag ihåg.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Med hockey, jag tyckte det inte var lika roligt och hade ju lämnat alla mina kompisar också. Mölndalsgängen var otroligt sköna och trevliga killar, men det var ändå nästan 3 års tid har man lärt känna många spelare i Frölunda, juniorligan och brorsan bland annat, såklart var jag alltid med mig, men nu var man lite på egen hand ute i Mölndal och kriga, så
Hur gjorde du då för att bli på gott humör, att liksom komma igång som hockeyspelare och människa igen där, när det är ju Mölndal i din på nätet? Hur gör man då? Hur gör du under tunga perioder för att komma tillbaka?
Ja, men det jag tror det visar för mig själv lite att det är otroligt viktigt att man har kul. Att det, när inte den gnistan finns, är det otroligt svårt att leverera och lägga ner den tiden och kraften som behövs för att spela bra och leverera. Så jag kände verkligen efter vad behövs göras här för att jag ska tycka det är kul. Så jag valde att gå tillbaka och slutföra säsongen i juniorlaget. Och försöka få tillbaka glädjen lite, vara med de killarna jag hade lärt känna under åren och fokusera mer på det och ha kul och träna hårt, försöka ha en bra attityd där. Mm. Och då kände jag att det vände också. Det var ju junior-VM i samma veva. Jag spelade mitt första junior-VM den julen och det var lite vändpunkten. Att det var dags att vända trenden på något sätt.
Och sen var det ju precis som vi pratade om tidigare, lockout-säsongen 04-05. Du valde att stanna kvar och det var en otroligt fantastisk säsong i Sverige. Det var kär av varenda SHL-klubb eller elitklubb som det hette på den tiden. Var ju fulla av stjärnor. Vad minns du av den här säsongen?
Ja, precis som du säger. Det var otroligt många stjärnor. Det var många bra spelare. Bredden på lagen var ju fantastiskt bra. Man kollar på tredje och fjärde linjen i olika lag, så var det ju väldigt många bra spelare. Vi i Frölunda fick ju verkligen ihop det. Det var ett fantastiskt bra lag med riktigt go. Egentligen från start till mål var det ingen snack, utan vi skulle vinna. Det var målsättningen och vi hade en fruktansvärt bra säsong. Och det var kul. Och det som var riktigt bra för mig, känner jag när jag tänker tillbaka, var ju möjlighet för mig att mäta mig mot många NHL-målvakter. Det var ganska många NHL-målvakter som kom till Sverige och spelade den säsongen. Och känna då att man kunde spela på deras nivå tror jag hjälpte mig mycket mentalt när jag året efter, eller till hösten, åkte till New York och kände att ja, men jag kan tävla mot de här killarna. För ibland kan det bli en mental grej när du kommer till en riktigt bra liga. Säg att du som junior kommer upp i elitserien, eller som i mitt fall åker till NHL. Förstorar man upp allting och tänker gud vad alla är bra och det här kommer bli svårt. Ja, då blir det svårt. Men kommer man upp och tror på sig själv och känner att nej, men jag är minst lika bra. Och liksom kör på den attityden. Då tror jag du har större chans att lyckas.
Och du är 23 år när du valde att ta steget över till Nordamerika. Idag så åker vi festarna med 18, 19, 20 då. Och det var väl också oerhört smart att vänta tills du var helt beredd på NHL-hockey.
I mitt fall funkar det väldigt bra. Och dels fick jag ju möjlighet att spela landslaget i fyra år eller någonting. Och alla de här turneringarna gör att man växer som spelare och det var ju stolthet varje gång också att få vara med där. Så där lärde man sig mycket. Och sen också att spela med en roll i Frölunda där det förväntades mycket de sista åren. Det hjälpte ju också att förbereda. Så man inte kommer över och inte har varit med om att vara i den rollen där man ska axla mycket. Både utanför och på isen. Så jag tror man kom till New York ganska väl förberedd på vad som väntade, även fast det var några nivåer till med allting.
Han berättade för mig, Rockström, när du åkte över här på campen inför din första NHL-säsong, då kunde du knappt göra mål på dig, så att säga. Det var liksom helt kört för dem att ha en tanke på att kunna skicka dig till framme ligan. Du var klar helt enkelt.
Ja, jag vet inte om det var ju lite snack där. Jag kommer ihåg just att Kevin Weeks var ju etta, men sen var det ju en öppen lucka då för andra spaden och då var ju frågan, ska man sätta den här svensken på som backup eller ska vi skicka ner han till farmarligan så han får spela?
Hartford, ja.
Hartford, precis. Så det var väl så de tänkte lite. Men jag kommer ihåg att prata lite med Christer under campen och han trodde jag hade goda förhoppningar om att få stanna. Vilket var väldigt viktigt för mig att känna att jag kommer över att ta ett kliv i rätt riktning. Så jag fick ju vara kvar och ganska snabbt fick jag också spela mycket. Det är ganska fort där. Så det var... hela det året var väldigt... jag tror det är ett av de häftigaste åren jag haft i min karriär. Just hur allting hände med man etablerade sig där borta och var med för att vinna OS-guld. Och det var mycket som hände som man hade drömt om så länge. Som... Mm.
Hur klarade du att hålla lugn? Hur klarade du liksom att livet måste ju bara rusat? Första keeper i Rangers, du är i liksom New York. Mm. Du behöver inte spela en minut i farmalaget. Va? Liksom. Det gick ju i 180 den här säsongen.
Jag tror inte man tänkte så mycket. Man ville bara framåt. Och man, jag tror, precis som jag sa tidigare, det här med att man visste man kunde tävla mot de här killarna som man hade mött året innan i elitserien. Och man satte ribban väldigt högt från början. Sen vet man ju aldrig hur det ska gå.
Vad satte du ribban då? Jag ska vinna varje NHL-match? Eller vad hade du för personligt mål när du kom in i NHL?
Nej, men målet var självklart att etablera sig och spela så mycket som möjligt och på en nivå där jag kände att jag levererade och hjälpte laget att vinna. Det var lite den målet. Det var en ganska bred målsättning, men jag kände då efter någon månad så att jag kunde ligga på en nivå som jag tyckte var bra. Då direkt försökte man ju pressa på det lite och höja sig och de första träningsmatcherna spelade var ganska svåra. Men träningsmatcher där borta är väldigt svåra för det är så många spelare som är på tryouts och försöker ta en plats. Så det är ingen riktig struktur. Så matcherna var väldigt stökiga. Så det var svårt att känna en trygghet i spelet. Sen det blev lite enklare tycker jag när serien drog igång. Det var mer struktur i spelet. Men det var en häftig resa verkligen första året. Det var många gånger man kom efter morgonvärmningen och körde in mot New York och såg stan och på väg in till Madison Square Garden. Att man fick lite så här rysningar varje gång. Det kan jag fortfarande få, men framförallt första året var ju väldigt speciellt. Man kände också att man var väldigt långt hemifrån.
Mm. Vem hjälpte dig? Vem hjälpte dig att hitta i New York under den här säsongen? Hade du mamma eller pappa med? Alltså, hur löser man allting?
Ja, men New York är inte så svårt att hitta faktiskt. Det är ganska enkelt.
Ut till Tarrytown där varje dag.
Ja, jo, men första gången är det klart att lagkamrater så här får ju hjälpa. Sen min fru Therese och flickvän vid den tiden, vi fick ju stötta varandra en del. Man lämnade allting hemma med vänner och hela ens liv. Men som jag sa tidigare, med organisation så har de många killar som hjälper dem med allt runt omkring och sen är det ju mycket saker man får ta tag i med boende och sånt som var en utmaning. Men samtidigt tyckte man ju hela grejen var ju ett äventyr. Det var det.
När en klubb säger till en spelare du kan skaffa en lägenhet, det är ofta bevis på att man blir kvar igen. Mm. Bodde du på hotell i början eller sa de redan jättesnabbt Henrik, get an apartment?
Nej, inte med en gång. Bodde på hotell ett par veckor, men sen bodde jag faktiskt hemma hos Kaspar Aitis.
Aha, han tog dig?
Ja, han tog mig.
Han hade en svensk fru?
Ja, en svensk fru, ja, precis. Och fantastisk kille som väldigt stort hjärta. Vi spenderade ett par veckor där och det var ju självklart en trygghet att känna en sån rutinerad kille tog hand om oss lite och visade vägen. Så det var ju en jättebra start för mig att komma in där och känna att man fick den supporten från en sådan kille.
Aha, och det var rysk husmanskost varje dag eller hade han amerikaniserat i sin matlagning?
Ja, det var väl lite amerikaniserat plus den svenska frun där, lite svenska inslag. Så det var det var jättebra. Och sen var ju Nylander, Micke Nylander var ju i New York på den tiden också, så då umgicks man ju mycket med honom och hans familj. Så det är ju rätt häftigt att se nu hur grabbarna börjar komma fram nu bort i NHL. När man på den tiden umgicks så var det ju små knattar som spelade landhockey varje gång man var över och hälsade på.
Mm. Du har gjort 11 fina år i NHL och New York. Vad är du mest stolt över under den här resan? Du har ju massvis med klubbrekord och det är du och Richter som är stora målvaktsikonerna i klubben.
Jag vet inte. Jag är väldigt glad och stolt över att man har lyckats vara kvar så pass länge på ett och samma ställe. Det har betytt mycket för mig att ha den här lojaliteten till klubben. Och efter Frölunda, efter så många år, varit fan och spelat i Frölunda. Och och SM-guld där, så kände jag att det kommer bli svårt att hitta en annan klubb där jag kommer känna det här engagemanget och den här som säga, passionen för klubben. Men efter 11 år nu så känner man ju verkligen banden till organisationen, till stan, till fansen, och det är en häftig känsla och en stolt känsla också att man har fått vara med om det. Sen är det självklart personen med ett par år med nominerad till Vesna Trophy, det är också en sån grej som man tar mycket stolthet i, och det alla rekorden. Rangers har funnits sedan 1925, så det är otroligt många bra målvakter som har spelat där, och ja, nej, men det är alltid kul när man kan se tillbaka vilka som har spelat där, man kan mäta sig lite med dem.
Under de här 11 åren då, om du fick göra om ett vägval eller ångra någonting, göra om en slutspelsserie eller någonting, vad skulle du vilja förändra? Vad är det du liksom säger, det där var ju så synd alltså?
Ja, det är självklart, det är finalserien mot LA. Det är ju det som driver det mest, att försöka vinna Stanley Cup. Och vi...
Men kunde du gjort någonting annorlunda där då, eller?
Nej, jag vet inte om jag hade kunnat göra något annorlunda. Jag känner att jag spelade på den nivån jag ville spela. Det är ju bara att vi förlorade 3 matcher i double overtime. Och vi träffade stolparna varje övertidsperiod. Och man tänker, hur hade det sett ut om de här skotten tagit 1 centimeter inåt istället?
Drömmer du om det där? Kan det vara så?
Jag tror det alltid kommer följa med mig. Och jag har hört andra killar som säger det. En förlorad final, du kommer alltid analysera om det någonting annat hade kunnat hända. Men
finns det någon räddning eller något mål i den serien som du känner att, hade jag tagit den där då?
Det lustiga är att jag fokuserar mest på de här stolpskotten. Det är det jag kommer ihåg. Just att vi hade ett par riktiga...
Era offensiva stolpskott.
Ja.
Och det bara klinga och du hörde den där hela
tiden. Ja, att det gick liksom inte vägen. Samma vår sista match. Att vi, jag kommer ihåg Rick Nash hade ett öppet mål i dubbla övertidsperioden där. Och ska bara lägga in den. Och deras back får klubban på i sista sekund. Så vi missar. Och sen några minuter senare så är allt över. Och då fått den chansen att komma tillbaka till New York och spela match 6. Ja, det är mycket som kunde ha varit annorlunda, men vi nämnde det tidigare. Det är mycket att tänka om.
Och du har ju haft väldigt mycket stolp in också. Men du, hur känner man sig när det tar helt slut i den här 5:e matchen? När det bara är T-pucks höge i Los Angeles. Du står ensam där. Hur känner man sig just då?
Ja, jag tror man är fruktansvärt tom. Trött. Besviken och ganska känslosamt, för man har lagt ner så otroligt mycket tid och energi där de sista månaderna för att vara i den situationen där och försöka, man är ju övertygad om att det är nu det sker, det är nu det kommer hända. Och så gör det inte det, så man blir ju
så en hemsk flygresa hem också, så
långt. Ja, det var fruktansvärt lång resa också. Men det tar ju ett bra tag innan man kommer över en sån grej. Men man ska ju absolut inte vilja ha det ogjort. Tar det så pass långt, så har du varit med om otroligt många härliga stunder. Viktiga matcher i varje runda egentligen för att nå dit. Så det är ju många härliga minnen också. Men slutet blev inte som jag hade tänkt.
Många säger ju nu att Rangers har haft sina chanser, att laget har passerat toppen på väg neråt. Håller du med om den bilden av laget?
Jag hoppas att det är fel. Men, jo, vi har haft en bra period med 3-4-5 år där vi varit där. Semifinal, vi har final, tillbaka i semifinal. Och var ju ganska stabilt lag. I år, den förra säsongen, så var vi lite ojämna. Det blev våra problem hela året och framförallt i slutspelet. Så. Vi får se hur vi hanterar nästkommande säsong. Vi har spelat väldigt mycket hockey. Jag tror vi är det lag som fram till det här slutspelet hade spelat mest slutspelsmatchen under en treårsperiod. Och det är klart det påverkar både mentalt och fysiskt på många spelare. Så jag hoppas vi kan nollställa lite nu till hösten, komma tillbaka och go for it.
Du älskar ju New York, du älskar Rangers, du är lite Rangers. Men kan du tänka dig att byta klubb för att få en bättre chans att nå det du drömmer om, Stanley Cup?
Nej, det har jag väldigt svårt att se. Av flera anledningar. Dels är det ju väldigt svårt att pricka in ett lag nu som man trodde att det här laget kommer vinna. Det är inte som 15 år sedan när man hade ett par topplag. Nu så tror
man bytte till Detroit och så vann.
Ja, men förr i tiden var Detroit, var Colorado, New Jersey var väldigt starka. Det var ett par lag där som turades om att vinna många år, men nu är det otroligt jämnt. Det är svårt att se vad som kommer hända, vilken som kommer att stärka jämnast. Sen händer det mycket saker under årets lopp som gör att situationen ser annorlunda ut när vi går in i ett slutspel. Vi ser på Pittsburgh i år då, som hade väldigt tufft första halvan och sen tog fart. Mm. Men det viktigaste anledningen till att jag inte vill byta är att jag känner en otrolig stark känsla till klubben och till stan. Och sen kan allting ändras väldigt fort. Jag trivs med situationen verkligen. Jag vill slutföra min karriär. Det är mitt mål att köra klart i New York. Sen får vi se om det blir så.
Lycka till med NHL-karriär. Nu ska vi ha fokus på World Cup. Hockeyns mecka, Toronto. Hur ser du på den här World Cup-turneringen? Du var ju aldrig med på den här gamla Canada Cup-stilen. För det här är ju nästan exakt lika då.
Ja, jag var ju faktiskt med senaste spelet som låg som tredje målvakt. Så då var man ju med och lärde lite. Men det var ju otroligt häftigt att få sitta med och
2004 träna. Där ja. 1-6 mot Tjeckien där.
Det var ju otroligt bra lag, kommer ihåg, med Sudden och Foppa och Lidström och Alfredsson och hela gänget. Så det var ju häftigt att få vara med. Även fast jag inte spelade så var det ju mycket träning och resor och sådär, umgås med alla. Men jag tror den här turnén, det kommer bli häftigt. De bästa spelarna är med. Det är, jag tycker det är väldigt svårt att tippa åt vilket håll det ska gå.
Men Kanada måste vara favorit, va?
Jag tycker Kanada med deras lag så är de favoriter. De har varit otroligt starka i de här OS-turneringarna till exempel, senaste nu med, när de allra bästa är med. De har ju en otrolig bredd och otroligt många bra spelare som inte ens är med. Alltså, visar att de är en väldigt stark hockeynation. Men när det kommer till såna här turneringar så är det ju, det är inte så många matcher. Du har ett gruppspel med där det känns som varje match är otroligt viktig för att du ska ta det vidare.
Det är 3 matcher på 4 dagar.
Ja. Nej, det blir intensivt. Det blir. Men jag tror alla som kommer vara på plats kommer tycka att det är en häftig turnering. Och jag hoppas ju självklart att vi maximerar allting och går hela vägen.
Vad är Tre-Kronors styrka om du ser på lagbygget och du känner ju killarna från Nordamerika? Vad tror du Tre-Kronor, på vilket sätt ska de vinna matcherna?
Jag tror våran smartness. Vi har många otroligt smarta spelare, både backar och forwards. Det var ju det jag kommer ihåg senaste OS när man samlades och började träna och spela de här matcherna. Man blev så imponerad av hur mycket smartness som finns bland alla de här spelarna. Man ser på backsidan, otroligt skickliga spelare som stora roller i sina lag. Och på forwardsidan är det kanske lite mer rutin.
Vad menar du med smartness om du beskriver
det? Nej, men man ser spelet, man förstår hur man ska lösa olika situationer under press till exempel. Och sen bara ren skicklighet med puck och klubba. Så många backar i NHL är ju stora, starka och spelar fysiskt och lite enklare, men många av våra svenska backar är ju väldigt duktiga på att röra pucken och åka skridskor och vara delaktiga. Som gör att det blir till anfallshot, tror jag, när man har så skickliga backar.
Ser du någon svaghet hos det här laget? Är det något i lagbygget som vi saknar, som vi kanske inte har just nu i NHL eller världshockeyn?
Nej, det hoppas jag inte. Jag har inte analyserat det för mycket, utan jag lägger väldigt mycket energi och fokus, eller kommer göra framförallt, på min egen uppgift. Men det ska bli kul att samlas nu till hösten här och spela ihop oss, träna ihop oss och snacka ihop oss och försöka komma så väl förberedda som vi bara kan. Men jag tror vi har de bitarna som behövs.
Det är en speciell turnering. Alla matcher går i Toronto. Det är också 6 landslag och ett U23-lag från Nordamerika och Team Europe. Det är nytt. En del i Sverige tycker att det är lite konstigt att man har 6 landslag blandat med 2 hopplockade lag. Vad är din åsikt om utformningen av World Cup?
Ja, alltså, jag tror målet med den här turneringen är ju att profilera NHL-spelare, NHL-stjärnor från olika länder. Och för att få med alla så tror jag att de gör den här lösningen. Det är en NHL-turnering som de nu gör på landslagsnivå, man kan säga så. Mm. Och sen för att få med Kopitar, Zuccarello och med flera så gör man ett Europa-lag. Och under 23, om du tittar på de som är med där, det är spelare som har stor betydelse i NHL.
Det är mycket snabbhet i laget.
Mycket snabbhet, mycket skicklighet. Så det, jag förstår hur de tänker.
Men det är inte konstigt om ett sånt lag vinner. Tänk om Team Europe skulle vinna allting. Ja, ja. Spelar de 15 nationalsånger då? Förlåt, eller hur gör de?
Nej, de får skriva en egen nu då inför World Cup. Nej, jag vet faktiskt inte hur det kommer funka.
Tror de lagen har chans att gå i den här vägen då?
Det tror jag. Det tror jag. Om de har en bra camp och kommer ihop som grupp. Och, jag tror det kommer bli tajta matcher oavsett vilka man spelar.
Du, vi ska avrunda med lite snabba frågor. Ja eller nej då från dig, Henrik Lundqvist. Kommer Rangers vinna Stanley Cup under din session i klubben?
Ja.
Kommer du spela SHL i framtiden?
Oj. Ah, det är ju svår.
Ja eller nej gärna?
Ja eller nej? Ah. Ah, jag vet inte.
Du kan få en pass.
Ah, jag måste passa på den.
Spelar du NHL som 40-åring?
Ja.
Du har varit en grym gäst. Jättekul att du var med här, Henrik. Jag har pumpat dig på en massa info. Svar du nästan svettig här. Och innan du ska väga och träna här. Men har du en fråga till mig?
En fråga till dig. Varför blev du journalist?
Jag var för dålig för att spela hockey. Och jag älskade statistik. Jag älskade när jag höll på med mitt hockeyspel. När jag gamla Stiga-spelet. Så satte jag nummer. På det gula laget, jag var i Sverige då, så hade jag mött dem alltid i Finland. Och så förde jag statistik, vem som gjorde mål. Och sådär, och det var nog grunden. Och då ville jag nog fortsätta med det. Och då blev det en naturlig bana att skriva om hockey och i allmänhet. Och kanske speciellt svenska SHL-hockey som är åka mest. Så det var nog det som triggade mig, så att säga. Det triggade skydden mig, var statistik och tabellerna.
Stiga hockeyspel.
Ja, kommer du ihåg det?
Ja, det absolut.
Vilka lag var du då? Hade du, vilka färger hade du?
Nej, det var väl Sverige, Kanada va? Man körde.
Ja, jag var Sverige mot Finland var jag där. Så jag liksom, vem hade du mål? Hade du Pekka?
Oj, nej, jag var inte på din nivå känner jag.
Okay.
Du hade nog mer koll på dina gubbar.
Men vill du inte ha Pekka i mål i alla fall? Den måste ju vara speciell.
Ja, det vill jag nog säkert. Ja, det var länge sedan.
Tack för att du var med, Henrik. Och ha en underbar sommar och lycka till World Cup.
Ja, men tack så mycket. Ha en bra sommar.